Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och nu sitter jag här med Skistars vd Stefan Sjöstrand. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Vi halkade direkt in på massa andra börsnoterade bolag.
Ja, sen hamnade vi direkt in på klädmärken och annat. Jag hann ju inte komma innanför dörren.
Bara jag gick till attack. Men, för du kom in i en jacka med egna märket ju.
Just det.
Equip, säger man va?
Equip. Du sa precis som min fru säger.
Ja, Equip.
Ja, hon säger det jag får säga hela tiden. Nej, Equip.
Equip, ja. Men att jag säger, nu låter det som att jag inte kan läsa på engelska, men det är för att det saknas ju bokstäver här.
EQPE, det står för Equal People.
Ja, gör du det? Mm.
Ja.
De här, för ni har ju börjat sälja lite kläder. Ni är uppe i, vad är det, 40-50 miljoner?
På det märket, ja.
Ja, på det märket.
Ja.
Hur går det?
Det går generellt sett väldigt bra. Talar du på om vår klädförsäljning eller
ja,
pratar du om bolaget eller vad pratar du om?
Ja, vi börjar med kläderna. Vi börjar med det lilla.
Men det är ett intressant, det är ett jättespännande affärsområde. Vi säljer idag ungefär för 200 miljoner av olika typer av kläder, utrustning i butiksledet. Och vi säljer ganska mycket på nätet. Vi växer kraftigt. Vi omsätter kanske 100-120 miljoner på nätet i år. Och det är ju en jättespännande verksamhet som har liksom legat i sin linda, som inte vi har fokuserat jättemycket på i vårt bolag tidigare, men har en jättetillväxtpotential. Och vi växer med ungefär 30% på den delen om man jämför den med övrig sporthandel som går tillbaka. Jag såg hur vi lämnade en rapport i förra veckan med 7,5% tillbakagång och vi visar istället kraftig tillväxt och det är ju jättespännande.
Märker ni konkurrerar med då, gissar jag nu här då. Det är till exempel Everest som är Stadiums egna märke. Det är Revolution Race, eller?
Stämmer. Fjällräven är ett annat. Haglöfs eller...
Men de tycker jag är lite dyrare än vad ni är, nej?
Jo, så är det.
Ja, Haglöfs och Fjällräven och så vidare.
Så vi, när vi gjorde märket, eller när märket togs fram för 4 år sedan, tanken var då att man skulle bara arbeta med skidkläder och ha samma kvalitet som till exempel Peak Performance men till betydligt lägre pris. Och det är ju det vi har fortsatt att utveckla hela basen på idag, att ha samma kvalitet som marknadsledarna har men till ett betydligt lägre pris. Också ha de funktioner som man behöver ha på den typen av produkter.
Du har jobbat inom retail tidigare, men om vi bara pratar lite om Skistar. Nu har vi inte presenterat bolaget än.
Nej.
Jag skulle säga att det är ett väldigt stort alpinbolag. Vad säger du?
Om du hade frågat mig för 3 år sedan innan jag började här så pratade vi ju bara om alpin skidåkning. Men idag så pratar vi om någonting annat. Vi pratar om fjällturism och vi pratar om fjällturism året runt. Och det handlar väldigt mycket om att vi valde att lägga en ny strategi som gick ifrån att jobba med alpin skidåkning till att arbeta med då fjällturism året runt. Så det blev en väldigt tydlig förflyttning rent positioneringsmässigt.
Men orterna som ni är verksamma i, det är, jag säger en så säger du nästa då. Jag säger Sälen.
Åre.
Vemdalen.
Trysil.
Stockholm.
Hemsedal.
Det är de.
Bra.
Är det okej att jag säger Stockholm eller?
Ja, vi valde ju att växla om Hammarbybacken till att prata om Skista och Stockholm istället. Och det var lite grann också positioneringsmässigt för att visa att vi faktiskt finns i storstan.
Det är det jag är lite arg över.
Ja, vad skönt.
Jag bjöd hit en gäst och jag är lite irriterad redan, redan när du kom in, kände jag. Nej, men Hammarbybacken, det är strax utanför tullarna. Där har ni ju byggt upp Åbäke.
Åbäke, ja, så kan man ju se det.
Ja.
Jag är tillbaka till det här med vår nya strategi som vi gick från att bara jobba med alpin skidåkning och verksamhet 7-8 månader om året till att verkligen arbeta med fjällturism året runt. Och för oss innebar det en jätteförflyttning, och om vi tar Hammarbybacken specifikt så blev det ju en produkt som vi kanske bara hade öppet 2 månader om året när vi kunde ha lite snö för stockholmarna. Men det visade sig vara en riktig kronjuvel egentligen, eftersom dels så ligger den ju placeringsmässigt som vi har varit inne på. Och sen så har den ju väldigt många besökare och har då en potential att kunna ha fler verksamheter. Så vi sa, varför kan vi inte då bygga några Åbäke som en klätterpark mitt i backen, alltså på Stockholms, en av Stockholms högsta punkter. Och en jättetrevlig funktion tycker jag då, där man kan klättra i en klätterpark högt upp på berget. Det andra var att vi byggde en typ av en rådel som går då på en räls och där man kan åka ner för berget. Superhäftigt. Coaster kallas det. Hur roligt som helst tycker jag som gillar att göra sådana saker. Och sen byggde vi även en typ av slideshow som man, typ en sån här upplåsbart bildäck som ibland åker efter båtar. Att man kan åka i en nerför en liten lätt slänt och det jag uppfattat är att alla de barn som gör det, och även mig själv inkluderat, tycker det är också väldigt kul. Och sen la vi också en plastbacke alltså, så man kan åka slalom året runt faktiskt på Hammarbybacken, eller i Hammarbybacken. Och mer kommer.
Och mer kommer också utanför Stockholm.
Så vad som hände var ju att vi insåg att vi kunde testa massa saker i Hammarbybacken. Och om de fungerar bra så kan man ju faktiskt förflytta dem och göra dem på andra av våra destinationer. Så då har vi sett till exempel den här, att åka slalom på plasten där. Det kommer vi göra i Sälen till sommaren. Vi har sett den här coasten kommer vi bygga både i Sälen och Trysil. Vi har sett att den här slide-delen kan vi bygga också på fler ställen. Så vi lär oss och använder det som en liten innovationshubb här i Stockholm och ta med oss det på de andra destinationerna, vilket är jättespännande.
Anledningen till att jag är arg här.
Inte för att du är helt arg, lite arg.
Ja.
Eller mycket arg.
Nej, men det är för att jag tycker så mycket om hur till exempel Hammarbybacken har sett ut innan, bara i sig. Att den kändes så ängig och att den var så naturlig mitt i stan och att jag tyckte bättre om den backen med blommor än med plast.
Mm. Det tycker jag är en jättebra inspel från din sida, för nu är ju inte hela backen i plast utan det är en liten del. Jag skulle nog vilja säga kanske 15, nej inte ens 15%, en väldigt, väldigt liten del. Däremot så när vi fick ett sånt 15-årigt avtal med Stockholms stad och så en del i det var ju att också införa eller göra aktiviteter som alla kan göra, och där har vi ju gjort en trappa upp till exempel så att man kan kliva i och där man går under träden och verkligen upplever naturen och ser naturen och är med naturen på vägen upp till Hammarbybacken, vilket jag tycker är också väldigt härligt att testa den trappan. Har du inte gjort det? Rekommenderar den.
Där, nu har det varit så mörkt när jag har varit här, alltså i höstas var jag där senast. Och för att, som du också har gjort, så kan man springa upp för den backen eller gå ner. Man kan ha den att träna i. Och det har varit väldigt populärt. Det är därför jag också har tyckt om den här backen så mycket. När det är skymning och allt möjligt. Sådär. Men även om man bygger så här trappor och så, det jag tänker om man gör också ytterligare med fjällen, folk borde väl ändå bli lite irriterade på när man också konstruerar någonting i naturen på det sättet.
Det beror på vad man gör det tror jag och hur man gör det. Jag nämnde innan vad jag hade gjort idag. Jag har haft det här hållbarhetsforumet och en del i vår hållbarhetsstrategi är verkligen att säkerställa och värna om naturen.
Ja.
Och det viktiga tror vi är i alla fall att man kanske då se till att det finns stigar att gå på. Så inte alla springer här så tvärs och hur som helst, utan att man faktiskt, jag ska inte använda ordet kontrollera, men på något sätt att i alla fall man styr var människor går någonstans. Och därför har vi lagt ner ganska mycket tid och resurser på att både bygga spång, som det kallas uppe på fjällen, för att man, det är där vi vill att våra gäster ska gå. Och också tydligt markera leder, var är det någonstans vi vill att gästerna ska gå. Och det gör ju också att man lättare kan planera sin dag om man vill gå med barn och familj, som inte, som tyvärr vissa gör ibland, åker upp till Åreskutan med mindre barn och så kanske liften tvingas stänga och så har man inte ens klätt sig för att vara på fjället och så vidare. Så det är mycket, mycket att tänka på.
Hade det kunnat hända dig någon gång?
Nej, det hade nog inte kunnat göra. Det hade nog faktiskt tänkt till lite innan.
Du klev ju på här vd-posten och sen så kom corona som en smäll. Du klev på efter att Mats Orjes hade varit 17 år som vd på Skistar. Sen har du gjort väldigt mycket, som jag har förstått, eller hela organisationen har gjort väldigt mycket. Du pratar här om ett strategiarbete som ni satte till exempel. Vi har pratat lite om att ni ska finnas året runt. Det är något som ni har testat här i Stockholm och så ska rulla ut ännu mera.
Mm.
Och sen så har ni sagt hej då till den utländska satsningen.
Mm.
Varför?
Vi får dra oss tillbaka, tror jag. Jag började den 2 mars 2020.
Ja.
Kanonstart på jobbet. Jag hörde på radion i morse faktiskt, det är den 31 januari idag, om att idag så var det första fallet som konstaterades i Sverige faktiskt för 3 år sedan i Jönköping. Och det var lite
någon
spännande.
Någon hamnade på sjukhus där, ja.
Exakt, ja. Exakt. Jag började mitt i den där och då, när vi sen då tvingas stänga i Norge 12 mars, sen 15 mars i Österrike och sen 4 april i Sverige, så när vi drog igång den här strategiförändringen så kunde man ju se, när man gör det och vänder på alla stenar, så behöver man ju titta, var tjänar vi pengar, hur ser vår affärsmodell ut och så vidare. Och då gick ganska snabbt att konstatera att Sankt Johann, som vi då ligger 7 kilometer söder om Kitzbühel, inte hade mer än en lift som vi ägde. Vi ägde ingenting annat där, utan vi fick försöka liksom, hallå, vi vill gärna vara med här, kan man boka bäddar och så här, liksom ingenting funkade.
Förklara lite kort, att bara äga en lift.
Mm.
Alltså, tanken var väl säkert att man skulle bre ut det där så småningom, eller?
Säkert.
Säkert, inget du har hört, eller?
Jo, nej, men jag tycker väl att vi, så här i efterhand, så kanske vi kunde gjort en bättre due diligence än vad vi gjorde och kanske kunde gjort det lite bättre, som man ofta kan göra på det mesta egentligen. Men i detta fallet så blev det väldigt uppenbart att det fanns en plan, men vi kanske inte hade jobbat tillräckligt väl med den planen.
Alltså, ni hade behövt hotell, ni behöver upplevelser, ni behöver, vad behöver man om man ska dra igång?
Liksom? Ja, men egentligen så är det ju så att när man driver en destination så behöver man ju bäddar för att gästerna ska kunna komma och ha någonstans att bo. Och då kan de bäddarna vara hotell eller det kan vara stugor som du eller jag äger, som vi inte vill hyra ut. Och på sikt så utarmas ju en ort om det bara är du och jag som äger de stugorna och bara är där 2 veckor om året. Och det händer väldigt ofta i Norge till exempel. Men vad vi gör för någonting är att vår affärsmodell är ganska enkel, tycker jag. När man ska försöka beskriva den så brukar jag göra det som en prästkrage. Så om du tänker dig, det gula i mitten, det är skistar.com. Och på skistar.com då har vi 28 miljoner besökare varje år. Och det kan man likna med till exempel Booking eller någon annan bokningssajt. Och där har vi 40 000 bäddar som är kopplade till skistar.com. Och det första bladet är ju då att när gästen kliver in på skistar.com så bokar man sitt boende. Och av de 40 000 bäddarna så äger vi själva 10 000 bäddar. Och 30 000 bäddar är som vi förmedlar till andra då, vi andra. Det är det som vi kallar varma bäddar på en destination. Det betyder att de hyrs ut hela tiden och snurrar så att gäster kommer hela tiden. Och sen då när man har hyrt sitt boende, som vi inte tjänar några pengar på egentligen. Däremot så bokar man på en försäkring, där tjänar vi lite pengar. Man bokar på städning, hyfsar inte så jättemycket lönsamhet i det. Sen så bokar man på sitt skipass, där tjänar vi mycket pengar. Sen bokar man på sin skidhyra, där tjänar vi pengar. Bokar på skidskola, där tjänar man pengar. Man kanske köper kläder som vi har pratat om. Eller någonting annat. Och så det är det som är varje blad är liksom en aktivitet. Och den kan man då göra på sommaren också. Så på sommaren är det cykelhyra till exempel då. Eller andra aktiviteter som man då bokar på de här bladen då.
Vilket utav bladen är mest lönsamma?
Det är SkiPass som är mest lönsamt. Så det står ungefär för 53% av omsättningen och 47% av lönsamheten. Det kan vara tvärtom. Jag är inte helt hundra nu. Men det är rätt oviktigt.
Det är rätt oviktigt. Det är ja. Ändå väldigt mycket.
Ja, det är ungefär hälften av lönsamheten som kommer därifrån.
Och om det är det största så har vi sen...
Lönsamhetsmässigt, det går vi inte faktiskt in på så i, direkt i årsredovisningen heller. Utan,
men nu är det ju bara du och jag här.
Ja, det är inte det. Vi är många som lyssnar. Du berättade att vi har 10 000 lyssnare så att vi försöker ju hålla oss lite. Nej, men vi har en bra lönsamhet på skidhyra. Vi har en bra lönsamhet på vår retailaffär. Och bra marginaler på...
Retail, kläder och prylar och sådär. Ja. Och kaféerna?
Vi driver ju inte så många av dem.
Nej, de är andra. De bara ligger precis där ni...
Nej, vi äger ju byggnaderna.
Ja.
Inte på alla ställen, men på väldigt många ställen så äger vi. Vi driver 13 restauranger själva.
Mm.
Och de är ofta kopplade till någon av våra hotell och lodger som vi äger.
Om vi tittar på orterna, kan man säga någon ort som är mer lönsam än någon annan?
Vi pratar ju inte heller så mycket om det. Men,
är det Lindvallen?
Gud vad tråkig han är som inte säger någon, tänker du. Nej, men den... Där vi äger mest, om man säger så, det är ju i Sälen. Och det har ju historiskt ursprung egentligen från när Mats och Erik byggde bolaget från början. Att man då förvärvade...
Det är inte Orges, utan det är Paulsson.
Nej, Paulsson, ja. Precis. Mats och Erik Paulsson åker till Lindvallen 1975 för att skaffa ett rekreationsboende åt sin personal på Peab. Och... De åker därifrån med en skidbacke och 37 stugor. Så det är ju liksom starten på hur Skistar startar. Och sen i samband med det så förvärvar de ju väldigt mycket mark. Så en hel del mark arrenderar vi, men där äger vi mest mark. Och där äger vi också flest byggnader och vad ska man säga, kontrollerar mest. Medan till exempel i Trysil... Där har vi 50-åriga arrenden med någonting som kallas utmarkslaget som är skogsbönderna då. Som äger en stor del av skidbackar och annat medan vi äger en mindre del av marken då. Så det är olika beroende på vilken ort vi befinner oss på.
Men när vi ändå är inne på mark, för nu har vi pratat om två olika strategiförändringar som du har gjort.
Mm.
Man drog sig ur då... Österrike. Fokus på Skandinavien.
Yes.
Ja, precis. Det finns inga andra expansionsplaner utanför Skandinavien. Är det för komplicerat eller? Det finns ju många berg överallt.
Nej, men jag tror man måste, jag brukar säga så här att man ska titta på Sällskapsresan 2.
Ja, det är en bra film eller?
Det är en väldigt bra film och då ska man titta om familjen Katze i Österrike. I Kirchberg och i familjen Katze där får man reda på hur det funkar och så funkar det verkligen. Lasse Åberg har fångat exakt hur det funkar och så funkar det fortfarande, om det är 30 år sedan den filmen hade premiär eller kanske mer, vad vet jag, men den är lika aktuell idag när det gäller just hur allting funkar.
Ja, om du ska beskriva hur den funkar då?
Du driver restaurangen, jag driver skidskolan, min lillasyrra, hon driver skiduthyrningen, din brorsa, han driver kaféet och sen så driver mamma läkarmottagningen, ja, och så vidare.
Alltså, det är en family affair lite överallt?
Ja, eller jag var i Alperna förra veckan, jag var i Kitzbühel Schladming och i Obentauern, och i Obentauern är de 12 familjer som styr, där man äger några liftar var, några hotell var, några restauranger var. Så, och det är väldigt typiskt exempel hur det funkar i Alperna.
Och vad intressant att det är sådana alpfamiljer ungefär.
Yes. Ja. Mycket intressant är det. Och den här familjen då som vi träffade i Obentauern. Då var det ju...
Man blir direkt mobbad om man kommer in där.
Nej, men det är nog svårt att ta sig in. Alltså.
Ja.
Jag skulle nog kunna tänka mig, de var ju 3 syskon som då hade gift sig och sen drev de ju café, två hotell. Ja, de drev ju flera restauranger i backen. Och så hade de skidhyran. Och så drev de liftarna, de hade pistmaskiner, ja. Så det är ju de drev sin lilla skidanläggning i det totala. Så att det är viktigt tycker jag när man också gör strategi att man måste titta på sig själv. Vad är vi bäst på? Och vad kan vi göra bäst? Och låta bli att göra andra saker som man ibland är frestad att göra.
Så fokus på Skandinavien, det kommer man hålla. Det finns inget annat.
Inte just nu.
Nej,
i alla fall.
Inte just nu. Och sen så året om. Och vad det gäller marken, där har ni också gjort en hel del.
Mm. Vi äger ju 5 miljoner kvadratmeter mark.
5 miljoner kvadratmeter mark.
Ja, det är mycket. Och den marken, hälften av den marken är exploateringsbar kan man säga.
Ja.
Och bygga boenden på.
Mm.
Men så den marken äger vi. Men vi ägde också då 6 stycken hotell. 3 stycken som vägde till 50% och 3 stycken som vägde till 100%. Och då valde vi att sälja de 6 hotellen till ett gemensamt ägt bolag med Peab som heter Skiab. Och plus att vi sålde lite mark till det bolaget. Och sen har vi en sån här Pandox-modell, vilket betyder att vi leasar tillbaka de hotellen ifrån Skiab då.
Ägarna gör business med sig själva.
Ja,
lite här.
Kan man säga. Ja. Och sen så har vi sedan dess faktiskt köpt ytterligare 2 hotell. 1 hotell till i Skiab och sen 1 hotell till i Skistar. Så nu har vi totalt sett 8 hotell som vi driftar.
Varför gjorde man allt detta?
Det som var ju att vi hade en skuldsättningsgrad egentligen i bolaget. Och tittar man på när det gäller fastigheter som behöver man hela tiden underhålla dem på olika sätt. Och det kostar ju pengar. Och genom att lätta av balansräkningen så sänkte vi vår skuldsättningsgrad från 3,5 till 1,2 ungefär. Vilket gör att vi är ganska lätta idag på vår balansräkning. Och det innebar också att det möjliggjorde oss att investera mer i vår kärnverksamhet. Vilket innebar att vi kunde investera mer i snösäkringssystem, mer i liftar och också satsa på att bygga ut våra existerande skidanläggningar mycket, mycket mer än vad som tidigare hade varit fallet. Så att tidigare kanske vi då tittade på att expandera utomlands, i Österrike framförallt. Men genom att backa hem, fokusera på Skandinavien, så har vi också sett att det finns jättefina möjligheter att växa på de här befintliga, framförallt 5 stora anläggningarna.
Nästan förtäta, både vad det gäller liftar och boende, kan man säga så?
Ja, det kan man göra. Och framförallt också modernisera och effektivisera hela liftdelen, kan man säga. Skiab kan ju få in en bra hyra ifrån Skistar varje år. Och det innebär ju också att Skiab kan fortsätta att exploatera i fjällvärlden. Och det möjliggör ju en snabbare exploatering som inte drabbar Skistars balansräkning. Och ju fler boenden vi får i fjällvärlden, framförallt varma bäddar, så kommer vi att kunna ha fler gäster som kommer och besöker oss. Och ju fler gäster som besöker oss, ju mer skipass, skidhyra, skidskola etc. kan vi då sälja. Så då snurrar affärsmodellen egentligen.
Vad det gäller att bygga ut på liftverksamheten, kan du ge något exempel?
Ja, nej, men framförallt så om man tar Åre som ett exempel, så hade vi en lift som heter World Cup-liften som har stått där 40 år. Och då bytte vi ut den till en 2-storslift, var det? Då bytte vi ut den till en helt ny modern 6-storslift istället som heter Stjärnliften då. Ett av de större projekten vi har kallar vi Vädersäkra Åre. Och vädersäkra Åre för oss innebär egentligen att vi kapacitetssäkra Åre genom att idag är det ganska vindkänsligt. Och det betyder att när det är väldigt blåsigt, vilket ofta är i Åre, så står många av de här stora liftarna stilla för att de befinner sig lite felplacerade. Genom att då komplettera med liftar som går lite lägre, inte hela vägen upp på berget men nästan. Alltså inte över de här, ska man säga, känsliga, väderkänsliga pucklarna. Så betyder det att då får vi ut många människor i systemet. Och är man väl ute i systemet så kan man röra sig väldigt väl i systemet.
För om man är också ute och rör sig, då kompletterar man med de här bladen också som ger er mer pengar såklart.
Ja, exakt.
Och hela upplevelsen, man blir ju sur om man inte kan komma ut.
Exakt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget, och jag har satt mig in i Sveriges kanske mest okända men också kanske bästa sparform. På 1700-talet så hade männen ett problem som bottnade i att de dog väldigt tidigt, och då stod ju de anhöriga kvar utan försörjning. Så man kom på att man kunde spara pengar ihop och se till då att änkorna kunde få pengar ur den här kassan. Med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering och tillgång till olika bra tillgångsslag, som har låga avgifter och där en stor del av kapitalet dessutom är garanterat. Det har funnits hela tiden, helt okommenterat i typ 250 år, och det kallas ofta för pensionsförsäkringar. Och där är ju grunden till det svenska tjänstepensionssystemet och en del av nästan alla kollektivavtalade tjänstepensioner. Jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och ställt massor med frågor om hur det här funkar. Och det här finns som ett litet bonusavsnitt i vår andra podd, Kapitalet, där man kan lära sig mer om den här sparformen. Det är ju så också att man kan spara i en traditionell försäkring även utanför sitt tjänstepensionssparande. Precis som ett helt vanligt sparande helt enkelt. Och det är det inte många som känner till. Så lyssna gärna på den om ni blir nyfikna. Annars finns mer information om pensioner och pensionsförsäkringar och andra typer av sparande på spp.se. Och tack säger vi förstås till SPP som hjälper oss förstå hur pensioner funkar och vilken roll pensionerna spelar för vår privatekonomi och för samhället.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vad är gästerna mest missnöjda med?
Priset på mat i backen och på städningen.
Städningen?
Ja.
Nej,
den var inte till förväntan.
Ja.
Så vi gör ju varje vecka måltavla där vi tittar på våran NPS och vilken NPS-score vi har. Vi har en kraftigt förbättrad NPS i år, vilket är superkul. Där vi mäter gästnöjdhet och vad gästen upplever på våra destinationer. Och det är fantastiskt till exempel att 98% av våra gäster tycker att våra skidskollärare är på topp. Det är ju hyfsat bra betyg. Och egentligen att 8 av 10 av våra gäster säger att de har fått en minnesvärd fjällupplevelse. Det är någonting vi är väldigt stolta över också.
Det känns som båda sakerna går att justera ganska lätt. Städning känns ganska lätt.
Ja, fast det är inte så enkelt alltså. Det är en utmaning. Det som är utmaningen där är ju att vi har bytesdagar, torsdagar, lördagar, söndagar.
Yeah.
Och det är väldigt många objekt som ska städas på väldigt kort tid. Och det finns ju bara ett visst antal människor som rör sig runt fjällvärlden för att klara av att klara den städningen på så kort tid. Och hade du varit i en storstad så hade det kanske funnits massor med underleverantörer som hade kunnat göra det. Men nu är det inte så faktiskt. Det är inte busenkelt. Men så vi försöker fördela ut bytesdagarna mer. För kan man göra det så blir det också lättare att kunna städa boendena genom att personalen kan ju... Ja, du har ju ett visst antal huvuden bara som kan städa då.
Och detta då, priserna, ska man inte sänka priserna om folk tycker det är för dyrt?
Folk tycker inte det är för dyrt.
Du sa att man är mest missnöjd med priserna.
Ja, på maten i backen sa jag.
Ja, priserna på maten i backen.
Och den styr inte jag över.
Ja, ja. Men där kanske ni ska köpa några sänka.
Nej, men däremot så håller vi på. Vi driver ju restaurang i våra hotell. Och där håller vi på att titta på. Och där har vi ju då det billigaste alternativet till exempel i Sälen. Då, om man vill käka köttbullar och mos, då kan man göra det billigast hos oss. Så det har vi idag. Men vi behöver liksom fundera igenom hur ska vi driva restauranger i de vi driver. Och det har vi inte riktigt jobbat med. Vi har inte hunnit det.
Nej.
Man kan inte hinna med allt faktiskt. Fast när man ibland tycker man borde. Men det har vi inte hunnit igenom riktigt.
Detta då att... skipassen är mest lönsamma.
Mm.
Det är också så här lite negativ publicitet för er lite då. Och nu har de höjts igen. Nu är det för dyrt.
Ja.
Och det är ju en snackis hela tiden hur dyrt det är. Ja. Man börjar ju skratta lite om man åker här på sportlovet. Så skrattar man ju lite åt hur dyra
Exakt. Passen
är.
Ja.
Och då kommer du säga så här, jo men slår man ut över hela året och då kommer juni allt möjligt in.
Nej, så säger jag inte.
Vad säger du då?
Nej,
då är höjningen inte så stor.
Nej, men först och främst så Det är en av de frågorna som jag blir inte så där jätteirriterad ofta faktiskt. Men det som är att jag tycker att många journalister jämför inte äpplen och äpplen, utan man jämför äpplen och päron. Då tittar man på vad kostar ett skipass i Åre som har flest pistade nedfarter i Sverige. Jämför man det med liksom en liten skidanläggning kanske några kilometer ifrån som har en backe. Men det intressanta är att dagskortet kostar nästan lika mycket att åka hela året som att åka på Trillevallen. Vad får man faktiskt för sitt skipass hos oss? Man får mest pistad nedfart i Sverige. Och det får man ju för att vi är stora då. Och ta Sälen till exempel. Vi har 1,9 miljoner skiddagar i Sälen. Det är topp 5 i världen. Lilla Skista Sälen är med på topplistan i världen över de största skidanläggningarna.
1,9 miljoner
skiddagar. Det betyder alltså, om du och jag har åkt idag, så är det en skiddag var, 2 dagar alltså. Åker vi imorgon så är det 4 dagar och så vidare.
Förstår.
Så att det är antal dagar som någon har varit på i Skista Sälen till exempel då. Och jämför det med Kitzbühel, som man tycker är skitball liksom. Det är ju stort och wow, Kitzbühel. De har ju inte ens 1 miljon skiddagar. Eller jämför man då med Sankt Anton. De är ju uppe på de här 2 miljonerna då till exempel. Det är ju stora orter som man... Vi pratar internationella orter. Och så då Lilla Sälen, Lindvallen eller Hundfjället och sådär. Så att det måste man sätta perspektiv när man, vad är det man får för sitt skipass hos oss. Så den tycker jag, men vi behöver också bli bättre då på att förklara vad man får. Så jag vänder ju den frågan tillbaka till mig själv. Och sen brukar jag ta jämförelse, vad kostar det att spela 1 timme paddel nu då? Och då så säger någon blixtsnabbt, ja 400 spänn, okej. Okay. Och så klagar du på ett skipass som kostar 2200 för en vecka. Liksom, eller 7 till 8 dagar. Kan åka hela dagen och så vidare. Då. Så man...
Bryter ner i minuter och så.
Eller sätter i perspektiv tycker
jag.
Och att genom att vistas i Sälen en vecka med familj så gör du ett mindre klimatavtryck än vad du gör när du är till exempel i Stockholm eller på din hemort. För att vi jobbar så enormt mycket med olika typer av klimatpåverkande åtgärder. Så att vi upplever oss vara väldigt duktiga på det, men vi kanske är för dåliga på att kommunicera vad vi gör. Och det håller vi på att bli bättre på.
Jag har ju bott på det här Lindvalls lodgen.
Hur var det?
Jag tror jag har gjort i fel ordning.
Okej. Okay. Var det innan Hammarbybacken?
Var det innan Hammarbybacken? Nej, men det är bara jag i familjen som åker skidor och så har jag haft småbarn och en man som inte åker så mycket skidor.
Var det irriterad stämning?
Ja, det har det varit. Men då har jag också fått liksom bära massa skidor och sådär. Och det har ju gjort att man kunde ju fått hjälp. Men det har i alla fall gjort att vara nära en backe har ju varit jätteviktigt såklart. Mm. Om man är en förälder och 2 småbarn. Men då har det blivit lite fel. För först så bodde vi långt bort när barnen var små. Och sen så gjorde vi tvärtom och nu är barnen lite större. Så jag tycker att det är väldigt många små barn där på skilodgen. Och det är perfekt om man har väldigt små barn skulle jag säga. För nu när man fick lite äldre barn så tänkte jag, varför är jag här med alla små barnen? Men en grej som jag tänkte på, det är ju att det ser väldigt fint ut och det är härligt på många sätt. Men sen så kände jag så här, vi betalar ändå ganska mycket för att bo här och det är självhushåll och så vidare. Och ingen städning. Så här, det är ju egentligen paketerade stugor kan man säga som ser ut som ett hotell. Ja. Och då kände jag plötsligt, när jag stod och sorterade soporna på parkeringen, då kände jag kände mig för fin för att stå och sortera sopor på min semester.
Nej då,
ja.
Det var ju inte bra ju.
Men kan du förstå känslan för att det ser så fint ut och det är som ett hotell? Och så känner jag, varför står jag här? Och liksom...
Det är faktiskt vårt mest populära boende vi har. Vi har 100% beläggning.
Men den känslan, jag skulle vilja ha liksom ännu lite härligare service.
Mm.
Någon som kunde ta soporna och lite sånt där.
Det är kanske en affärsmöjlighet, en blomma, ett blad.
Ja, ett blad, ja. Okej, vad har ni för planer nu med marken framöver?
Med marken har vi lite olika planer.
Ja.
Dels så har vi faktiskt köpt mer mark.
Av Holmen?
Exakt. Ja. I Vemdalen har vi köpt 400 hektar, vilket är typ 800 fotbollsplaner, bara för att sätta det i perspektiv. Och det är jättespännande. Där kommer vi utveckla ett helt nytt skidområde. Och sen förhoppningsvis kunna göra lite exploatering. Men det viktigaste där är att utveckla skidområdet. Bygga lite nya liftar. Vi har ett område på baksidan av Vemdalsskalet som heter Hovde. Där vill vi också utöka lite skidområde. I Hemsedal har vi ett jättestort skidområde som heter Röggelia som ligger på baksidan. Som innebär 50% mer skidåkning i Hemsedal. Jättepositivt. I Sälen har vi både södra Limvallen och även över delen av Hundfjället planerar vi att utveckla vår verksamhet. I Åre så pågår det ju ständiga diskussioner om Rödkullen, vilket jag hoppas att man kommer till rätta med.
Ja, så, det har varit föremål för kritik och sådär också. Ja. Det har ju till och med stått, det var ju någon jätte...
Fyra dagars serie just ÖP.
I Östersundsposten just det, alltså. Ja. Kan du berätta lite kort vad det handlar om?
Nej, men det är ju ett projekt som har pågått under väldigt, väldigt lång tid och där de markägare som en gång har sålt marken nu inte vill att den ska byggas. Nej, men för oss så vill vi ju att vi vill utveckla skidområdet där och också försöka få till ett boende alternativ där som är långsiktigt och hållbart egentligen för gäster och att man kan utveckla det området till någonting väldigt, väldigt bra då. Och i vårt fall, vi har ett pistgarage som börjar bli lite slitigt som ligger ganska i området. Man behöver bygga ett nytt och så vidare. Så jag hoppas verkligen att vi kan komma till rätta med Rödkulle-projektet. Det finns ju många andra delar. I Trysil har vi också möjlighet att bygga nytt och det ser jag också som väldigt positivt. Så att i grund och botten, vad ska vi göra med marken? Ja, vi äger mark själva där vi vill både bygga nya skidområden och bygga boende. Och vi jobbar just nu, eftersom det har varit lite lågkonjunktur, med att jobba mycket med detaljplaner för att vara redo när det vänder, kan man säga egentligen.
Detta då, att man är så pass stor, finns det någon gräns vad det gäller konkurrensrätt och mindre aktörer för hur stor man får bli?
Det beror på vad du menar med hur stor man får bli. Alltså, om man tänker om att göra förvärv så finns det ju alltid begränsningar, eller tror jag det finns begränsningar. Om man tittar då explicit på skidåkningsprodukten där vi har en stor marknadsandel i Sverige idag, det var 55% marknadsandel ungefär. I Norge har vi lite mindre, 35. Men jag tror ju, i vårt fall så har vi sagt att vi vill ju växa organiskt på våra destinationer, och det hoppas jag verkligen inte det finns några konkurrensrättsliga begränsningar för att växa organiskt, och vi tror ju vi kan fortsätta växa på våra destinationer som vi har idag.
Men ni skulle till exempel inte få köpa Stöten? Eller?
Nej, jag tror det skulle vara svårt i alla fall.
Och det är också därför lite som man växer på det här sättet som ni gör nu. Det är också det sättet man kan.
Ja, dels så växer vi ju på våra destinationer att göra mer möjlighet för alpin skidåkning, men vi växer ju också genom den här året runt satsningen som är, tycker jag själv, väldigt, väldigt spännande och också väldigt långsiktig. För tittar du ner i till exempel Chamonix, där är ju sommarverksamheten större än vinterverksamheten idag, så det här kan du inte bara se på liksom en 2-3 års period, utan det här är ju liksom någonting som är väldigt, väldigt långsiktigt att se över och också titta på vad är det som sker med turism och hur vill man turista i framtiden.
Är det de till exempel ni tittar på framförallt, Chamonix eller andra? Kan du säga något exempel på andra där man tittar hur man har gjort och vad man har lyckats med?
Tittar man på cykel så finns det ju väldigt mycket i Kanada i ett område som heter Whistler. Det ligger ungefär 2 timmar norr om Vancouver som har byggt en fantastisk cykeldestination då. Som handlar väldigt mycket om hur man kan utveckla cyklingen till en aktivitet utan att man åker ner för branta backar som kan vara till och med farligt.
Skräckupplevelse.
Och också föremål för skador och sådär. Medan man mer jobbar med stigcykel och liksom mer som en aktivitet.
Mm.
Så det har vi tittat en hel del på. Vandring är ju väldigt intressant och också någonting som många gör. Och hur kan vi också hitta lopp till exempel på fjället? Vi hade ju tjejmilen i fjol uppe på fjället och det kommer vi fortsätta med. Vi hade ju 1500 deltagare i fjol, vi räknar med 5000 i år. Det var ju jättepopulärt, det var superhäftigt att ha det loppet. Och nu tittar vi också på ett lopp som heter från lodge till lodge, alltså från en lodge i Sälen till en lodge i Trysil som är på 2,5 mil ungefär. Så att det finns lite olika, ska jag säga, affärsutvecklingsprojekt som vi har för att också utveckla produkten på plats. Och sen när vi ser att vi har stora sammankomster som kommande sommar kommer i O-ringen och var i Åre. Och vi ser redan nu att det är väldigt mycket påbokat i Åre. Då får vi också chans att visa upp den destinationen på sitt bästa sätt. Som kanske också möjliggör att många gäster kommer tillbaka nästa sommar igen för att göra andra aktiviteter.
Jag tänker, när ni kom med er senaste kvartalsrapport, nu kommer ju en snart.
Mm.
Eller hyfsat snart.
Det är 20 mars.
20 mars.
Ja.
Ja, så det här har ju hänt massa sen.
Ja.
Vi är i mitten.
Ja.
Ja. Men då var det ju inte så jättebra kvartal som ni presenterade.
Det beror på vad du menar.
Ja, men jag tänker på rörelseförlust på typ, det var inte 500 miljoner, jag tror det var 452 eller något sånt.
Mm.
Ja, och du sa ungefär, ja men det här kvartalet, vi gör massa investeringar just nu, så titta inte så mycket på det här. Mm. Håller du fast vid?
Alltså, det är ju det som är, jag är ju jätteoerfaren börs-vd liksom, men så jag har väl inte lärt mig hur man ska kommunicera, men jag försöker i alla fall. Och det jag försökte säga där var ju att vi, dels förra året samma kvartal så var det ju hisnande 100 miljoner sämre resultat liksom. Men under de 40 åren som Skistar har varit verksamt så är ju alltid Q1 negativ. Det är ju omöjligt att göra ett positivt resultat på en Q1 med bara kostnader och inga intäkter liksom. Det är ju förberedelse för att öppna upp.
Men varför var det 100 miljoner sämre?
Ja, men det var framförallt, ska vi se om jag kommer ihåg rätt nu då, så jag inte går bort med här nu, men framförallt så var det väldigt mycket repunderhåll som var högre än fjolåret. Sen så hade vi periodiserat, det var en del marketingkostnader, och sen så hade vi de här året runt aktiviteterna har gjort att vi också har helårsanställt väldigt mycket personal, och det kostade oss också en del. Så det var liksom lite av varje, kan man säga. Så jag är inte så där jättebekymrad av det. Så det var den ena delen i rapporten. Sen den andra, som jag tror många var lite så där skakigt, var väl att vi redovisade -13% i bokningssiffror.
Ja.
Jämfört med förra året.
Mm, som är ju motsvarande då, orderingång, om ni skulle vara verkstadsbolag. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Vi själva då, vi var inte så där jättebekymrade över det, för att vi delar in säsongen i olika perioder. Och då kunde vi se att den första delen fram till vecka 1, 51, till vecka 51 till vecka 1, då hade vi en väldigt stor kalendereffekt som påverkar oss väldigt negativt i år. Alltså när det är många vita dagar.
Arbetsgivarjul.
Exakt, och det är väldigt dåligt för oss. Och tittar man då tillbaka när det var senast 6 år så det ser exakt likadant ut. Ett litet tapp. Tittar jag sen på perioden vecka 2-6 så var den i nivå. Och det som har hänt sedan dess är att den har varit mycket, mycket bättre. För att vi såg ett beteende, som jag också sa i rapporten, att våra gäster bokar mycket, mycket senare. Så förra veckan var den mest bokade veckan 5. Alltså den du och jag sitter i nu. Så att vi ser ett senare bokningsmönster hela tiden. Så vi är väldigt positivt överraskade under den här perioden vecka 2-5. Eller 2-6. Nästa period var ju sportloven. Och då var vi också nästan i nivå med året innan. Så att det som var tufft var ju att perioden längre fram, alltså påsken, var långt ifrån lika väl bokad som året innan. Men vi ser ju, jag menar, det här har gått väldigt, väldigt bra. Och vi har haft många fler gäster som dessutom då har hyrt sitt boende via andra kanaler än via oss, typ Airbnb eller via Facebook eller andra kanaler. Och för oss spelar inte det någon roll vilket boende gästen väljer. Det viktigaste är att gästen kommer till oss, köper sina skipass, hyr sin skidhyra, går i skidskola och så vidare. Så att det är för oss basen liksom i vår verksamhet. Så vi är väldigt nöjda med hur det har sett ut fram till nu. Vi är också väldigt nöjda med sportloven. Vi är 97% beläggningsgrad på sportloven. Vi ser att påsken bokar på bra. Så vi känner oss, precis som vi sa när vi släppte den där rapporten, att jag var inte speciellt orolig. Utan att vara på något sätt, om man nu får använda ordet kaxig, liksom, utan vi känner oss trygga i det vi levererar. Liksom.
Hur ser 23-24 ut?
Det är väldigt tidigt att säga, men vi ser ju att vi har väldigt otrolig situation att många gäster som har varit och besökt oss, de bokar.
Det är långt i förväg.
Långt i förväg. Och vi ser redan att vi ligger lite före, men det är ju liksom på så små volymer. Men vi är redan fler gäster som har bokat nästa jul till exempel än vad det var i fjol vid samma tid. Och det tror vi hänger ihop med kalendereffekten, för den ser lite bättre ut nästa år än vad den gjorde i år.
Alla pratar ju om den pressade konsumenten också. Och om man tänker sig att konsumenten pressas ännu mer, kommer ni justera några priser eller så? Eller
vi har redan justerat priserna i år. Vi har gjort så att vi valde att vi har sänkt priser på våra boenden. Vi har höjt priset på våra skipass. Vi har hållit priset på skidhyra och sänkt pris på skidskola. Så i snitt så har vi höjt priserna med ungefär 3% med en inflation som är 10 cirka. Så jag
tycker, och skipassen, hur mycket höjde ni?
4,5% ungefär i snitt.
Ja, i snitt. Är det då inklusive juni?
Eller nej, vad är faktiskt snittet? Inte. Nej, det är vintersäsongen, på inte juni.
Utan och hur mycket höjdes det på sportlovet?
Det kan jag inte svara på. Hade jag kunnat det så hade jag gjort det, men jag kan inte.
Eller sportloven, det är flera veckor.
Nej, jag kan inte det faktiskt. Men i snitt 4,5. Sen beror det också på när du har bokat ditt skipass. För vi jobbar ju lite grann med dynamisk prissättning. Så att om jag bokar en flygresa till Köpenhamn idag och får flyga imorgon, så är det ju lite dyrare än vad det är om jag bokar en månad framåt. Och det är ju motsvarande sätt då hur du bokar hos oss också egentligen. Utbud och efterfrågan.
Har vi gått igenom alla de strategisakerna som du har gjort? Vad är det mera?
Vi pratar egentligen om 4 förflyttningar.
Ja.
Vi har varit inne från alpin skidåkning till fjällturism året runt. Vi har varit inne från kanske hållbar snöproduktion till hållbar fjällturism. Vi har varit inne delvis på det i alla fall. Vi har varit inne på fokus på Skandinavien. Och sen det fjärde handlar ju väldigt mycket om digitaliseringsresan. Att vi pratar om möta gästen där gästen vill vara.
Och det här är ganska viktigt, för ni har samlat in så otroliga mängder data eftersom man också håller sig inom ert system när man ska göra allting.
Yes.
Vad är datan värd? Vad kan ni göra med det?
Det är ganska många olika saker. Det ena är ju att vi har utvecklat skistad.com som vi har varit inne på. Så vi har alltså 28 miljoner besökare på skistad.com.
En besöker flera gånger.
Så det är inte unika besökare. Nej. Och det kan jag inte i huvudet.
Nej.
Och sen så har vi en app, en skistad-app där man kan logga sitt skipass. Och genom att man gör det så kan man följa till exempel då Stefan, han har ju då sin skista-app då, och så kan man se att jag har då till exempel åkt hittills i år 130 åk i 34 liftar under 15 dagar då. 29 979 meter har jag åkt hittills i år.
Så. Ja, du visar upp det här.
Ja.
Ja, det är helt otroligt.
Så det kan man ju då se vad jag har gjort då. Och så har vi 1,5 miljon.
Hur hinner du jobba ens?
Nej, jag vet. Det är helt hopplöst.
Det här ingår, du får betalt för det.
Ja, exakt. Ja. Men jag är ute väldigt mycket och träffar våra medarbetare. Och då kan det ju betyda att en dag, så här när jag kanske bara gjort 2 åk. För att jag har varit ute och snackat med folk eller något annat. Så här. För jag tycker det är kul att träffa våra medarbetare i driften. Men vad jag vill säga är ju då att vi har 1,5 miljon medlemmar i MySkistar. Och de är 1,5 miljon medlemmarna i MySkistar. De har ju också valt att säga att vi kan ta del av deras data. Så det betyder ju att här vet vi att Stefan han väger 79 kilo. Han är 183 centimeter lång och vi vet att han har storlek 43 pjäxor. Står ju här. Jag har ju delat den informationen och jag har också delat exakt vilka åker jag åker, vilka liftar jag åker, hur ofta jag åker. Och all den data kan vi ju göra väldigt mycket med. Vi kan ju använda den i vårt CRM-system för att kunna bli ännu bättre på att dels hjälpa gästen att välja rätt eller välja annorlunda eller välja bättre. Men vi kan ju också planera vår verksamhet och driften av vår verksamhet. För vi kommer ju se att så här många skiddagar hade vi i vecka 5. Så här många liftar åktes det i vecka 5. De här gästerna åkte i de här liftarna vecka 5 under de här klockslagen. Det kan man ju börja styra bemanning, man kan börja styra hastighet, du kan börja styra öppettider och så vidare. Så det finns massor med data.
CRM-system, det är alltså säljsystem. Ja. Och det, ni skulle ha kommit lite längre med det än vad ni har gjort. Varför är det så svårt när ni har all data och allting?
Nej, vi gick ju fel på val av leverantör som man gör ibland. Vi blev lovade en Rolls Royce och köpte en folkvagn.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Du kommer ju från en helt annan bransch. Du kommer ju inte från skidbranschen, utan du kommer ju jättemycket från där man har med kunder att göra.
Yes.
Du har jobbat med Ingvar Kamprad till exempel.
Stämmer.
Kan du säga några citat som han har sagt?
Det mesta är nu gjort. Underbara framtid.
Ett annat?
Be inte om lov, be om förlåtelse.
Tycker du det är bra?
Ja, jag älskar dem.
Ett annat om kris har jag hört.
Har vi ingen kris så skapar vi en.
Är du bra på att skapa kriser?
Nej, det vet jag inte. Men ja, jag beundrade Ingvar väldigt mycket. Jag tycker han var en väldigt bra förebild.
Och på IKEA, vad gjorde du där?
Jag gjorde många olika saker. Jag började för att Ingvar hade varit i Ryssland på en varuhusöppning i Kazan och sett att det var mer trafik till en konkurrent som heter Åby än vad det var till IKEA. Då blev han lite upprörd och tittade vad kunderna hade köpt på Åby, där de köpt gröna växter, och då bestämde sig Ingvar där och då att IKEA måste bli mycket bättre på gröna växter för att det var en bra traffic driver. Och då var jag vd på ett företag som heter Weibulls som höll på med växter, och då blev jag rekryterad till IKEA för att skapa ett globalt sortiment på växter. Och då ett företag som är van med platta paket och snabba leveranser, så helt plötsligt ger sig in i en bransch med levande produkter. Och
superkänslig transportbransch.
Till exempel. Ja. Så då började jag det, flyttade till Holland och fick ansvar för att bygga upp det. Parallellt med det så bestämde sig IKEA för att dokumentera hela sin inköpsprocess. Och då gjorde man det med McKinsey, och då så sa McKinsey att ja, vi måste ju testa den här processen på något. Och då så sa man då på det här gänget, ja fastän vi tar gröna växter för att det är en sån liten del av omsättningen. Och om det går fel så spelar inte stor roll. Och då fick jag vara med och bygga upp hela IKEAs sätt att göra inköp. Så det var ju en fantastisk förmån. Parallellt så hade också Ingvar fått för sig att vi skulle öppna upp något som heter glashus. I enkelhetens namn så innebär det att släppa in lite mer dagsljus på nedvåningen på ett IKEA-varuhus. Och skapa mer, ska man säga, levande miljö för framförallt växter, krukor och lite annat. Så gjorde jag det. Sen så fick jag jobb i Älmhult som affärsområdeschef. Det är 7 stycken affärsområden, så jag var ansvarig för 1 av de 7. Sen flyttade jag till Frankrike och var vice chef för retail. Sen var jag i Kanada och var chef för retail. Och sen så fick jag jobb globalt och blev kommersiell chef för IKEA globalt då. Så jag gjorde lite blandade saker.
Och nu ska jag inte fördjupa mig i blomsterindustrin i Holland, men jag tycker faktiskt att det är så häftigt att det är verkligen fortfarande ett mecka för växter och blommor. Men vi får ta det sen på väg ut. Ja, men så är det ju verkligen.
Ja, det är det.
Det är helt enormt. Det är 400 år, eller?
Ja, och Schiphol är ju konstruerat väldigt mycket också utifrån hur blommorna flygs in, och sen så har du alls mer som ligger kopplat på andra sidan Schiphol, flygplatsen i Amsterdam alltså, där man transporterar via olika typer av conveyor belts, alltså växterna in i aktionen och sen tillbaka ut till flygplanen, och så flygs de ut. Det är helt en logistikapparat som är helt enorm alltså.
Och också faktiskt inte alls är hållbar trots man håller
exakt.
På.
Exakt. Ja. Och det var ju det vi bröt sönder lite grann genom att bryta sönder det här monopolet som vi jobbade med på IKEA, så det var fantastiskt kul.
Och du bor i Köpenhamn?
Jag bor i Köpenhamn också, ja.
Ja, kan vi säga, varför gör du det?
Därför att när familjen flyttade från Kanada och jag skulle börja jobba i Malmö, så var det bättre internationella skolor i Köpenhamn än vad det var i Malmö. Och har man bott som vi har gjort utomlands i 10 år, så för barnens skull så var det väldigt bra att sätta sig i Köpenhamn. Och för min del som reste 150-160 dagar om året, så var det väldigt bra att ligga nära Kastrup också.
Och vi snackar dansk.
Ni snackar lite dansk.
Ja. Och dina barn också pratar danska.
Ja, två i alla fall har de.
Två av tre.
Ja.
Men så du bor där nu, du pendlar till Stockholm och du pendlar till norra Sverige. Känner danskarna till Skistar?
Ja, vi har 22% av våra gäster är danska.
Det är
så, det är en hög andel. Och så alla våra destinationer har väldigt många danskar faktiskt. Men framförallt Sälen, Trysil och Hemsedal har väldigt mycket danska.
Inte Åre?
Nej, inte lika mycket. Det är lite längre att ta sig liksom.
Och nu Skistar på sikt, vad är på gång?
Vi har ju väldigt mycket spännande saker på gång. Dels så har vi ju då...
Jag förstår att strategiarbetet fortsätter.
Ja,
men
ja,
förutom exakt.
Det. Ja. Nej, men det är ju alla investeringar vi har framåt. Vi hoppas kunna bygga fler hotell, kunna utveckla våra destinationer. Vi jobbar med vårt klädmärke som jag sagt. Vi har ju fina ambassadörer. Nils van der Poel är en jättefin ambassadör som är för detta OS-medaljör och använder våra kläder och pratar för dem. Charlotte Kalla, också en väldigt duktig för detta elitidrottare som designar en längdkollektion för oss, vilket är jättekul. Walter Wallberg som vann sin första världscuptävling i helgen i puckelpist, också OS-guldmedaljör, använder våra grejer och så att hela equipresan är ju oerhört spännande. Tillsammans med hotell, restaurangresan, vad har vi att göra där och så vidare. Så att jag ser att vi är inne i en väldigt spännande fas i bolaget att fortsätta utveckla, investera för att också förstärka oss på alla områden egentligen. Och hela digitaliseringsresan som vi har varit inne på, hållbarhetsresan, att våga kliva fram. Man pratar ju, jag har varit nere i Alperna, man såg ju hur snöfattigt det är. Och att faktiskt i Sverige så, och på de fem destinationer vi har i norra Sverige och i Norge, så ligger vi på rätt sida den här trädgränsen eller snögränsen, vilket är väldigt fördelaktigt. Vi har gjort stora utredningar tillsammans med SMHI och NMI som innebär att vi ligger på rätt sida, och visst, vi kommer påverkas, men inte alls i lika stor utsträckning. Vi tror att det kommer kunna hjälpa oss på sikt faktiskt, och att vi också vågar prata om den elefanten i rummet, att den där snöbristen, visst, vi tar det på allvar. Vi kommer drabbas, men inte alls på samma sätt som man gör i Alperna. Så det här kan snarare vara en fördel för oss. Och att vi till och med kanske kan få lite internationell turism som kommer till våra anläggningar istället. Så det tycker jag är oerhört spännande.
Om man ser till finansiella mål så ska rörelsemarginalen ligga på 22%.
Stämmer.
Inte riktigt där har ni varit sistone.
Nej, alltså jag tror vi skulle behöva titta över våra finansiella mål på sikt. För att om vi tittar på rörelsemarginal, vad vi gör för någonting mellan... Ska vi se så jag säger rätt, mellan 21 och 22, 2021 förlåt, så är ju att vi adderar till logi in i omsättningen. Vilket gör att vi går ifrån de här 2,3-2,4 miljarderna och lägger till 500 miljoner som vi inte tjänar några pengar på. Som är i stort sett en nollmarginal. Och det är klart att då minskar ju den totala marginalen. Sen i fjol så har vi ett rekordår där alla kategorier bara går rätt. Ja, in i vebon om man ska säga så.
Ja.
Och det gör att vi har ju ändå en bra marginal i fjol. Men jag tror att vi behöver liksom se över dels det finansiella målet. Vi behöver se över vissa andra mål också. Men kanske innan vi gör det så skulle vi behöva ett normalår i verksamheten. Och det har vi inte haft ännu. Vi har haft två covidår liksom bakom oss och vi har ett galet år som har varit kanske onormalt högt. Så det här året skulle jag nog vilja kanske använda då som ett normalår. När man stänger det normalåret så kanske man skulle behöva se över hur ser våra långsiktiga finansiella mål ut.
Ni har ju extremt många småsparare ju, och det är också för man får rabatt om man äger.
Man behöver äga 250 aktier, då får man 15% rabatt. Hallå? Det visste du inte.
Jo, det visste
det
jag faktiskt.
Det är den bästa direktavkastningen på hela börsen, skulle jag vilja säga. Tänk dig att du nu idag köper 250 aktier. Gå in och boka en resa. Får 15% rabatt. Snacka om bra avkastning på kapital. Det är bättre än utdelningen.
Ja, och varje aktie då? Vad landar varje aktie på?
Det... Ja, jag har inte kollat på börsen idag, men kan det vara runt 113 eller sådär kanske?
Gånger 250.
Ja. Men det är ju ändå okej liksom. Om man tittar på rabatten. och avkastningen du får på det kapital du kan sälja om du kommer hem igen.
Jag förstår, men kan man se då en uppgång här innan sportlovsveckorna, att folk håller på med detta och köper och säljer?
Jag tycker det är jättespännande med, som jag sa, jag har ju väldigt liten erfarenhet av vad börs är det.
Ja.
Det jag däremot tycker att...
Du äger hur mycket själv ungefär?
Är det 26 eller 28 000 aktier? Jag kommer inte ihåg.
Ja.
Någonting sånt. Så jag har köpt efter varje rapport i stort sett. Jag tillhör pilotskolan, jag tycker det är kul. Jag tror på det vi håller på med. Det jag inte begriper riktigt är att jag tycker vi fick inte riktigt betalt för vårt fjolår när vi liksom gör all time high. Vi tjänar nästan 900 miljoner. Och så.
Börsen är orättvis.
Nej, men jag begriper inte det riktigt. Och så sjunker börsen då, eller sjunker kursen. Och sen så släpper vi nästa rapport och sjunker kursen igen. Men det är väl det att förtroendet för konsumentprodukter är relativt lågt just nu i det jag hör på börsen och så vidare. Men vi ser ju inte av den här avmattningen, ännu i alla fall, hos våra konsumenter.
Men vad är du mest orolig över? Eller vad stör det eller något?
Tillståndsprocesserna hos kommunerna. Det finns något som heter PBL i Sverige, plan- och byggnadslagen. Ja. Den ser exakt likadan ut regelmässigt i hela Sverige, men hanteras olika beroende på vilken kommun man befinner sig.
Alltså till exempel i Rödkullen här vid Åre, då håller ni på med det här också?
Till exempel är det Åre kommun, och sen i Sälen så är det Sälens kommun, och i Bergs kommun, i Klövsjö är det Bergs kommun, och i Härjedalen i Vemdalen är det här då. Och det är fyra kommuner som är oerhört bra kommuner, måste jag säga. Jag har träffat alla fyra kommunalråden, fantastiska personer och lätta att jobba med. Och sen så sitter det ju tjänstemän på varje kommun som tolkar PBL på olika sätt. Och det är ju det som är en utmaning, inte bara för Skistar, utan jag tror ju också att vi kan ta vindkraftsfrågan till exempel, där det ligger x antal ärenden på regeringens bord just nu för att, som handlar om exakt samma sak. Tillståndsfrågor, tillståndsprocesser där enskilda individer har en väldigt stor påverkan på stora frågor som kan också utveckla en destination.
Sista frågan, om man ska bara värdera Skistar, vad är det du tycker man ska tänka på, alltså som kan vara lite dolt?
Några tips. Det jag tycker är spännande är om man tittar på Skistar ur ett historiskt perspektiv, så har det varit konjunkturuppgångar, konjunkturnedgångar, starka krona, svag krona. Men vi har egentligen aldrig haft några dippar i vår leverans, utan vi har alltid levererat till aktiemarknaden, till vad vi faktiskt har sagt att vi ska leverera. Och det tycker jag är någonting man ska ta med sig in när vi är inne då i en konjunktur som är svag. Vi har ju, som vi sa i förra rapporten, meddelat att vi trots en tuff Q1 ser väldigt med tillförsikt fram mot den här säsongen, och det gör vi fortsatt. Så att jag tror man ska titta långsiktigt på aktier och långsiktigt på verksamhet. Det är nog det tips jag skulle vilja ge.
Stort tack till dig, Stefan Sjöstrand, för att du kom och besökte podden Marknaden.
Tack för det, och då får man ju ta en sån här Insta-inlägg snart också, eftersom jag är aktiv på Instagram ju.
Du måste, är du det?
Ja, visst. Du får ju följa mig, Skistar Stefan. Och där kan du,
kan jag se hur med. Du åker och allting.
Jajamän, kan man också. Och jag träffar medarbetare och jag träffar dig och sådana grejer.
Det är ju jättekul ju. Ja, då får vi lägga in något där. Och den som håller på att ta selfie här, han heter Stefan Sjöstrand, han är vd för Skistar. Jag heter Helene Rothstein, du har alltså lyssnat på Marknaden. Den här podden produceras av Monopol Media och ansvarig utgivare är Jakob Bursell. Mixat, det har Kristoffer Krok gjort. Vi hörs snart, håll ut, hej då!